Podplay.
This is a Global CalLink prepaid call from
Adnan Sayed,
an inmate at a Maryland correctional facility.
Adnan Sayed är 17 år när han mot sitt nekande döms till livstidsfängelse för mord, kidnappning och rån på sin skolkamrat och före detta flickvän. Det är 1999 i Baltimore, Maryland. 15 år senare tar podcastserien Serial 2014 upp hans fall och ifrågasätter domen. Men inte förrän nu har åklagare dragit slutsatsen att bevisen för hans skuld är otillräckliga. Och i måndags släpptes Adnan Sayed efter 23 år i fängelse. I Studio DN idag om hur bristerna i en brottsutredningen till slut har blottlagts med hjälp av envishet och slump. Med mig, Sanna Thorén Björling, och med Amanda Dahl som är reporter på DN. Välkommen Amanda. Amanda, om vi backar till 1999 och tonåringen Adnan Sayed, vem var han?
Det beror lite på vem man frågar, enligt hans vänner och framförallt de som också tror på hans oskuld, så var han en ganska vanlig high school kille. En populär och kille som blev utsedd till prom king och hade många tjejer. Enligt åklagarsidan så var han en ung man eller en pojke som präglades väldigt mycket av sin familjs kultur. Han är amerikansk-pakistansk och de tar mycket fasta på heder och religion och kultur som en del av motivet till mordet på Heimin.
Och vem var Heimin Lee?
Hon var också en ganska, precis som Adnan Sayed, var en ganska vanlig high school-elev. Hon var 18 år och var i en relation med Adnan under en period tills de gick skilda vägar. Hon i sin tur var koreansk-amerikansk. Det här är en del, som sagt, av både podden och brottsutredningen när de pratar om de här skillnaderna de har i sin familj och har lite olika åsikter om hur stor roll de har spelat.
Mm. Vad vet jag som hände henne i mitten av januari 1999?
Ja, hon försvann ju då 13 januari 1999. Efter skolan så åkte hon iväg i sin egen bil och sågs inte igen. Sen tog det ett tag innan man började leta efter henne. Eller man kanske började söka så. Men polisen kanske inte först och främst utgick från att det skulle ha hänt något väldigt allvarligt. Hon var ju trots allt mer eller mindre vuxen och med egen bil och så. Men sen hittas hon dödad en knapp månad senare. Hon är begravd i en park i hemstaden Baltimore och hon är strypt.
Mm. Och just det, och då är det hennes före detta pojkvän Adnan Sayed då, som grips. Varför faller misstankarna just på honom?
Det börjar med att polisen riktar misstankarna mot honom, ex-pojkvännen, och hennes nuvarande pojkvän Don. Av förklarliga skäl man börjar där. Men sen träder ett vittne fram som kommer att bli väldigt viktigt i utredningen. Det är Adnan Sayeds kompis Jay som berättar väldigt detaljerat om hur Adnan har dödat sin ex-flickvän och hur han har hjälpt till. Han har detaljer som att Adnan har lånat en bil och att Jay har Adnans telefon. De möts utanför Best Buy där Heimin Lees döda kropp ligger i bakluckan på en bil, på hennes egen bil. Och de ska då ha grävt ner henne i en park senare. Som sagt, det är väldigt detaljerat och många delar av berättelsen får också stöd av data från telefoner. Man kan se att telefonerna har befunnit sig ungefär där han säger att de har varit. Och det blir en jättestor del av åklagarens case mot Adnan Sayed. Men senare när man också börjar kolla på det här så ser man att det kanske inte är ett så trovärdigt vittne som man trodde först eller som man framställde det som. För det är, många av de här detaljerna ändras också från gång till gång. Det är inte alls en så stringent historia som man kanske hade önskat av ett kronvittne. Särskilt när det är så mycket av utredningen bygger på hans, det han säger.
Mm. Och Adnan Syed fälls också och döms till ett långt fängelsestraff. Han nekar hela tiden till brott. Han överklagar också men misslyckas med det. Vad pekar hans försvarare på?
De pekar ju på flera saker. Dels pekar de på att den här beskrivningen som åklagarna har gjort av Adnan som en muslimsk pojke som har offrat allt för att vara med Hej min Li och vars hela värld faller när de gör slut är väldigt felaktig. Liksom att han var en ganska vanlig amerikansk high school kille som var ledsen och sen gick vidare och träffade nya tjejer eller, och hängde med sina kompisar som jag tror vi alla vet i tonåren att det inte behöver vara så på liv och död som de försöker framstå eller får att framstå som. Men de pekar ju också på det att han inte ska ha varit. Han menar ju att han inte var där de beskriver att han var, det vill säga med Jay under den här perioden, utan att han var i biblioteket. Ja, så det är ju flera sådana små saker. Man kan ju väl säga generellt som med sådana här fall att det är ju aldrig nödvändigtvis de enorma och jättetydliga bristerna i fallet som har gjort att det har blivit, utan det är ju små saker. Det är att det bygger för mycket på Jays berättelse till exempel. Eller liksom, det är ju inte så att den som kan kolla på utredningen och domen direkt kan slå fast att det här är helt galet, utan det gäller ju verkligen att man sätter sig in i fallet som de sen gjorde.
Det fanns ju också en del kritik mot hans försvarare. De begår ju en del misstag också.
Ja, absolut.
Kan man säga något om det?
Ja, det finns ju bland annat en kompis till Hej min Li som säger att hon såg honom i biblioteket och som har skrivit ner det. Och hon hörs aldrig av försvararen. Och det är ju en av de viktiga frågorna som de tar upp. Men där kommer man ju också fram till då att det finns också, och det kan ju göra att det kan finnas rimliga skäl till varför man inte vill kalla ett ensamt vittne som så alibi. För att de kan ändra sig till exempel. Och då faller hela fallet sådär. Men det som de sen i den här podcasten säger, alla sakkunniga de pratar med där, eller experter, är ju då att det är väldigt konstigt att hon inte ens hör av sig till henne. Det är inte ens så att man kollar vad hon har att säga och sen inte tar henne till rättegång, utan hon är aldrig någonsin del av försvararens, hur försvararen bygger upp fallet.
Ja, just det. Så Adnan Syed, han sitter alltså i fängelse i 15 år. 2014 så kommer då den här podcastserien som du är inne på lite grann här. Vad är det som händer då?
Ja, det är ju Sarah Koenig som har gjort en slags, ja, nu är de ju väldigt kända, de här vanliga true crime-poddarna. Det var inte så vanligt då, det var väl en av de första i sitt slag. Och hon går väldigt sakligt igenom hela fallet. Hon driver ju på något sätt, eller annars skulle hon väl inte göra en podd om det. Caset att det här fallet ändå inte har allt det man kan önska. Men hon går ju också igenom det som talar emot att någon säger till exempel. Och den här slår ju ner som en bomb. Fallet i sig ska man väl också säga var ju väldigt uppmärksammat när det skedde. Och den här podden så lång tid senare blir också väldigt uppmärksammat. Jag kan tänka mig att det är också för att det är en väldigt, man får verkligen också en inblick i de här personernas liv. Det är den här, de hon har läst Hej min Lins dagbok och hur hon beskriver. Det är en ganska ingående beskrivning av de här två personerna och alla de omkring och high school-livet i Baltimore. Och så är det här mordet då som också såklart engagerar. Men ja, så att den här podden kommer i, nu minns jag inte hur många delar, men i ett antal delar som sagt, många som har lyssnat på True Crime vet precis hur de brukar vara uppbyggda och får ju väldigt stor uppmärksamhet. Mm.
Vi ska alldeles strax tala mer om Adnan Syed och vad som hände honom.
Mm.
Studio DN idag om Adnan Syed som dömdes för mord men där hans skuld ifrågasätts av både advokater och journalistiska granskningar. Man kan ju påminna om att hans fall också landar i en debatt som ständigt pågår i USA om oskyldigt dömda. USA är ett land där rekordmånga människor sitter i fängelse och där det finns en överrepresentation av icke-vita amerikaner. Och där ju under lång tid, inte minst DNA-analyser har bevisat att vem som är skyldig på riktigt och vem som framförallt är oskyldig på riktigt. Du var inne på Serial, då, den här podcastserien som får ett enormt genomslag. Alltså, den har ju laddats ner, den här första säsongen och den andra säsongen har laddats ner mer än 340 miljoner gånger.
Mm.
Det är enormt
mycket.
Och som du säger att det är en skildring som är bara, ja, lite grann som en roman nästan. Vilka brister med utredningen pekar det här programmet på?
Ja, men dels kan man väl kroka i just den här debatten om vilka som döms i USA. Att åklagarsidan har ju tagit fasta vid kulturskillnaderna mellan Heimin Lee och Adnan Syed och beskriver Adnan som en person som har, som vi sa, gett upp väldigt mycket. Och han säger någon gång, har sagt någon gång att han, jag kommer hamna i helvetet för att jag är med dig. Och det tar han väldigt starkt vid. Det beskriver ju han som exempel, som ett rent skämt. Han bryr sig inte om helvetet, han bryr sig inte så mycket om religion generellt i hans beskrivning. Han är en vanlig amerikansk tonåring, men det är ju inte så som åklagarsidan porträtterar honom. Och det är ju också verkligen en av de sakerna som Sarah Koenig i Serial ganska tidigt slår fast. Att hon tror inte på den beskrivningen av honom som person.
Så man läser in väldigt mycket kulturella egenskaper i hans agerande.
Precis, precis. De pratar om att det här är inte en historia om lust och passion. Det här är en historia om heder och att man ganska tydligt bygger upp en berättelse om vad som har hänt utifrån hans religion och hans familjs härkomst.
Du var inne på det också att det finns ju dels de här ganska opålitliga vittnesmålen från hans kompisar till exempel, att man visar att de inte är konsekventa, att man underlåter att dela bevis med försvaret, att det inte
Absolut.
Finns... att det begås rena, och det är ju regelbrott, alltså det får man ju inte göra.
Det finns ju också det väldigt starka argumentet för att han säger att det faktiskt inte finns några spår av hans DNA på Emilies kropp när hon hittas. Det finns ju också de här då andra misstänkta som man säger att de inte heller har utrett tillräckligt.
Men det här leder ju 2014 inte så jättelångt. Vad händer här under de kommande åren?
Nej, inte juridiskt, gör det ju inte det, utan den får väldigt stor uppmärksamhet. Det bygger ju säkerligen upp en allmän debatt och liksom ett större stöd för Adnan Syed än vad det kanske hade funnits tidigare. Men juridiskt så får ju inte det några konsekvenser då. Adnan Syed gör några ytterligare försök att överklaga sin dom. Senast 2019, det är samma år som Sarah Koenig också gör en HBO-dokumentär om samma fall. Så. Men inte heller det leder ju till att man tar upp hans fall.
Så händer något helt annat. Det blir en lagändring i delstaten Maryland, där Baltimore ligger. Den nya lagen, enligt den så ska fångar som har dömts till långa straff när de är mindreåriga, då ska de få en ny prövning av straffets längd. Och då blir det en ren rutinprövning som görs av en åklagare som då upptäcker och tycker liksom att hela det här fallet verkar märkligt. Vad gör hon?
Ja, men den här rutinkollen som är en direkt konsekvens av den nya lagen leder till att hon börjar granska fallet noggrannare igen på ett sätt som kanske inte var tanken från början. Och det i sin tur leder sen fram till att här för några dagar sedan att man beslutade att vacate den här domen då. Det betyder inte att han är frikänd i den mån att han anses vara oskyldig, men att den domen som han fick tidigare, den är numera ogiltig och han sitter istället hemma i en hemarrest. Kan man säga.
Så att han släpps helt enkelt. Mm. Mm. Och sitter husarrest som du säger. När det här hände då den 19 september, hur var reaktionerna på det?
Det finns ju filmer från utanför när han ska komma ut och bli fri från första gången, när man hör enorma jubel. Det var många människor samlade, många, såklart hans familj, han, och mycket människor som han tidigare har varit vänner med i Baltimore, men också många andra. Som sagt, det här är ju en ständig konflikt i USA, just vem döms och varför. Så att det fanns ju också väldigt många personer som kände för honom ur den aspekten som också var där. Sen har det ju kommit upp lite i efterhand, och det är ju väldigt intressant att det kanske, jag vet inte om det var en större diskussion då när podden släpptes än vad jag visste, men att det också har lyfts frågor om Jamie Lees familj. Det är klart att de vill ju inte att någon oskyldig ska sitta dömd. Men hela det här, den här processen måste ju vara fruktansvärd om man har förlorat ett barn. Och hennes bror tog också upp det i rättssalen. Att för oss är inte det här en podcast. Det rivs upp sår varenda gång. Det händer någonting. Och det har jag sett en hel del av nu. Som sagt, jag vet inte hur mycket det pratades om det under tiden som podden kom, men det var ingen överväldigande kritik, tror jag i alla fall.
Nej, men det kan man ju förstå att det är en mänsklig sak också. Att, det betyder ju att det är någon annan som är förövare. Man vill ju kanske ha någon slags avslut genom att någon blir fälld. Och det här, om det rivs upp, så är det ju, finns det ju någon annan där som borde vara dömd för det här fallet. Adnan Syed, han sitter alltså i husarrest så länge. Vad händer nu då?
Nu ska ju det tas om en rättegång igen, och det är ju intressant i sig, för det som hon pratar väldigt mycket om i podcasten är ju svårigheten att komma ihåg vad man gjorde för så lång tid sedan. När Jamie Lee hittades, så det stod klart att det var ett mord som hade begåtts, hade det gått några veckor, och redan då har ju både Adnan Syed och många andra som förhörs svårt att komma ihåg exakt vad de gjorde. Var du på träning? Var du inte på träning? Var du i biblioteket? Åkte du med din kompis? Träffade du din klasskompis eller ex-flickvän eller vem det nu har varit? Och de har ju alla ganska svårt att komma ihåg. Det här var ju också tid innan man hade massa digitala spår av allt man gör. Bilder, sms.
Innan smartphonen kom, kan man säga.
Exakt. Så. Och sen tas... Sen när hon gör sin podd, så ska ju folk komma ihåg igen, och då är det ju ännu svårare. Och då får man ju se hur det blir nu. På så vis så är det ju väldigt, väldigt, man får ju komma ihåg, det här har ju varit en underhållning för många, men det är ju också otroligt skadligt för rättsväsendet när det blir så här, för att det blir ju inte en lika rättssäker rättegång, självklart.
Ja, som jag förstår det då, så har åklagaren 30 dagar på sig att besluta om det blir en ny rättegång mot honom eller om den här utredningen läggs ner.
Precis.
Det blir väldigt spännande att följa även framöver. Tusen tack för att du var med idag, Amanda Dahl, reporter på Dagens Nyheter.
Tack.
Om du vill kontakta oss, så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.